Du sitter längst bak i en nedsläckt sal på barnavårdscentralen på Mariehem i Umeå. Rummet är fyllt med blivande föräldrar. Bredvid dig surrar en projektor. Och på en duk på andra sidan rummet visas en bild av en upp- och nervänd pyramid med tre färger.
Metoden är inte perfekt.
En barnmorska pekar på den nedersta röda delen. XP21, HBB, IT15 står i pyramidens smala spets. Barnmorskan berättar att livsviktiga genmodifieringar garanteras av staten. Men de här, säger hon, och pekar sedan på pyramidens gula mittenparti. Det är sådana som har att göra med kognition, reflexer, predisposition. De rekommenderas av Socialstyrelsen, men bekostas av patienten. Det gröna partiet längst upp är modifieringar som godkänns, men som inte rekommenderas. Barnmorskan stänger av projektorn och tänder ljuset i salen. Några frågor, undrar hon. Du tvekar ett tag, men räcker upp handen. Du har inget jobb. Pappan stack. Du har inte råd just nu. Finns det någonting du kan göra? Barnmorskan ser på dig med medlidande. Genbidraget för rekommenderade ändringar togs bort vid årsskiftet, säger hon. Tyvärr. Medan du letar din jacka i entrén går en kvinna förbi dig och trycker en papperslapp i din hand. Innan du hunnit reagera är hon borta. Du vecklar upp den. Det är en adress på Järnvägsgatan. Mycket billigare här, står det med flera utropstecken. Du sitter halvnaken på en sjukhussäng i en källare öst på stan. På utsidan såg det gula trähuset ut som vilket som helst. Men här nere är fullt med maskiner och mätare. En man i vit rock kommer in i rummet. Känns allt okej? Frågar han. Det gör det inte. Men du vet att det här är din enda chans. Vissa modifikationer är obligatoriska för att ens få stå i kö till de bra skolorna. Och med för hög genrisk så finns det inte en enda försäkring du kan teckna till ditt barn. Det känns bra, säger du. Mannen sträcker fram ett papper och ber dig skriva under, samtidigt som han trär på dig syrgasmasken. Ditt barn kommer inte behöva ha några onödiga problem, säger han, innan du slocknar. Vi gör ett program om de hot som samhället står inför. Om tekniska framsteg som kan få oanade konsekvenser. Vissa menar att den nya gentekniken ger oss makten över vår egen evolution. Men vilka risker finns om den visar sig fungera? Och vad kan hända om den inte fungerar? Jag heter Viktor Harris.
Och jag heter Anna Davor.
Och du lyssnar på P3 Dystopia. Problemen börjar när din dotter just fyllt 4. Du står och borstar tänderna på kvällen när du hör någonting slå i väggen inne från hennes rum. Du rusar in och tänder lampan. Din dotter ligger spänd som en båge i sängen. Våldsamma ryckningar sliter hennes kropp i sidled så att huvudet slår i väggen. Hennes tröja är blöt av saliv. Du lyfter upp henne, men ryckningarna är så kraftiga att du nästan tappar henne i golvet. Du trycker henne så hårt du kan mot bröstet. 10 minuter senare är anfallet över. Det enda som hörs är kranen i badrummet. Direkt på morgonen tar ni bussen till det gula huset öst på stan. Men dörren till källaren är låst och den lilla skylten på brevlådan är bortsliten. Du rycker i dörrhandtaget, men det är uppenbart att de inte längre är kvar där. Du bär din dotter hela vägen upp för svingen och till akutmottagningen på sjukhuset. I väntsalen står en tv på. Din dotter leker med småbilarna och klossarna på golvet. Du bläddrar i en pamflett om genmodifiering mot nikotinberoende. Så plötsligt ser du något konstigt i ögonvrån. Din dotter har rest sig upp och hon går ryckigt som någon slags mekanisk docka. Hennes rygg är krökt bakåt och åt sidan i en omöjlig vinkel. Du ser hur hon kramar leksaksbilen så hårt i handen att blod börjar droppa ner på golvet. Innan du hunnit resa dig rusar hon rakt fram och in i glasdörren. Hon faller ner på golvet och kroppen rycker åt alla håll. Du kastar dig ner och försöker hålla fast henne. Sköterskor och läkare kommer springande. Ett larm ljuder genom hela akutmottagningen. Ingen av er hör nyheterna från TV.
Att en svensk man i morse greps av polis i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Mannen misstänks ha utfört en rad olagliga genmodifieringar på embryon i Sverige under de senaste 7 åren. Bland annat ska mannen ha implanterat DNA från hundar och grisar i människor. Nu blir det en väderprognos. Större delen av landet får soligt och vackert väder när ett högtryck drar in från Baltikum. Men hela Plansfjällen blir fortsatt uppstånd.
För typ 7-8 år sedan, när jag jobbade med diverse ströjobb här i Radiohuset i Umeå, så höll en fransk gästprofessor vid namn Emmanuel Charpentier på med att i stort sett förändra hela världen bara några 100 meter från där jag befann mig. Det hon pysslade med var att försöka förstå en märklig typ av genetisk kod som observerats i bakterier. Tillsammans med den amerikanska molekylärbiologen Jennifer Doudna så gjorde hon 2012 en helt revolutionerande upptäckt inom gentekniken. Men av någon anledning så dröjde det hela 3 år innan vi på Sveriges Radio, som då ligger ett stenkast bort, plockade upp den här nyheten.
Så till Umeå, där världens mest kraftfulla verktyg inom genetik har tagits fram. Det är Emmanuel Charpentier som upptäckte en oanad mekanism hos en vanlig bakterie.
Nu, ytterligare 3 år senare, när jag på allvar satt mig in i det här ämnet, så slås jag av den ganska avslappnade tonen de har i det här första reportaget om CRISPR-Cas9, eller bara CRISPR som verktyget kallas.
Det är som en extremt effektiv genteknisk kniv, som en schweizerkniv med många funktioner. En upptäckt som många menar kan leda till Nobelpris.
Förra året kom Jennifer Doudnas populärvetenskapliga bok om CRISPR ut. Den heter Sprickan i skapelsen och ger en mycket mer skrämmande bild. Jag tror det finns nog med stoff i den boken för att skriva typ 100 olika dystopier.
Ja, bland annat skriver hon så här. I miljarder år har livet drivits fram enligt Darwins evolutionslära, där organismer har utvecklats genom slumpartade mutationer. Men, skriver hon, med upptäckten av CRISPR kan vi nu ta direkt kontroll över vårt DNA och på så sätt själva styra evolutionen av vår art.
Tidigt i arbetet med det här avsnittet så kontaktade jag både Emmanuel Charpentier och Jennifer Doudna. Emmanuel sa direkt nej till att medverka, men Jennifer tackade faktiskt ja via sin PR-byrå. Men sen dagen då intervjun skulle göras så fick jag ett meddelande från den här PR-byrån om att hon ställde in, utan att jag fick någon anledning eller förklaring eller någonting. Grejen var att det hade hänt en ganska stor grej just dagarna innan som jag tror kan vara anledningen till att hon ställde in.
Den grejen kommer vi till sen, eller hur?
Precis. Vi ska ju gå igenom allt vi hinner om vad CRISPR är och vad det kan användas för. Både bra och riktigt hemska saker och vad som kan hända i framtiden. Men först, för att alla ska vara på samma sida, så tycker jag att vi behöver en kort primer på vad DNA faktiskt är.
Deoxyribonucleic acid, or DNA, carries the code for proteins and is the hereditary material of life.
Rent fysiskt är DNA en molekyl. Den består av 2 långa parallella strängar av sockermolekyler och fosfat. Och däremellan, som trappsteg, sitter par med kvävebasmolekyler.
Adenin, thymin, cytosin, guanin.
De här kvävebasernas namn förkortas med bokstäverna A, T, C och G. Det är bokstäver som somliga kanske känner igen från namnet på filmen Gattaca, som ju handlar om en värld där arvsanlagen spelar stor roll.
Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
Det är de här kombinationerna av bokstäver som bestämmer om vi får armar eller fenor, fingrar eller löv. De gör oss mer eller mindre benägna att drabbas av olika sjukdomar som cancer eller depression. Och de har till och med ett finger med i spelet när det gäller vilka beteenden och känslor och tankar vi har.
The potential number of combinations is very large. And this makes it possible for each living organism to have a DNA makeup of its own. And this in turn is the basis of the amazing diversity of life forms.
Den här unika koden finns med oss i stort sett oförändrad från att en cell blir två, två blir fyra och ända tills du blir du eller till ett frö blir ett träd. Och det intressanta för det här avsnittet är att man sedan ett bra tag tillbaka har kunnat läsa en arts eller en individs DNA och kolla direkt på vilka bokstäver som sitter var. Och ju mer vi har lärt oss om vårt DNA, desto mer har vi också lärt oss om vilka delar av koden som gör vad i kroppen.
Således vi har lärt oss att läsa livets hemliga språk, en upptäckt som väl var minst lika svår som att klara ut hieroglyferna.
På så sätt har vi kunnat spåra olika genetiska sjukdomar till felaktiga mutationer av vårt DNA. Ibland beror sjukdomen på att en enda bokstav har blivit fel. En bokstav av de här 3,2 miljarder som vi människor har i vårt DNA.
For example, if a single base of the DNA code for hemoglobin is substituted, it will result in a modified triplet of bases on the messenger RNA. This relatively small change is responsible for sickle cell anemia in humans.
Och när man väl har upptäckt en sån här sak, då tänker man ganska snabbt, tänk om vi kunde ändra tillbaka den igen.
Och hur hänger då CRISPR ihop med allt det här? Ja, först och främst vill jag bara nämna några highlights från den ganska långa och invecklade väg som ledde fram till Dowdenas och Charpentiers upptäckt. Under första världskriget så var den kanadensiska mikrobiologen Félix Derel stationerad vid fronten i Frankrike. Där såg han hur massvis med soldater dog av dysenteri.
In the United States Army, one of the great causes of sickness is diarrhea and dysentery. One of the greatest causes of diarrhea and dysentery is the dirty mess kit.
Men Félix förbryllades av att vissa soldater faktiskt tillfrisknade. Och ett historiskt bevis på vad en del forskare beredda att göra för att gynna vetenskapen så samlade Félix in de insjuknade soldaternas avföring till sitt labb och silade det här bajset genom extremt finmaskiga filter. Så finmaskiga att inte ens bakterier kunde ta sig igenom. Kvar blev en vätska som man sedan testade att hälla på odlingar av Shigella-bakterien, den som orsakar dysenteri.
He mixed some of these filtered sample back onto the cultures. And when he went back the next day, he noticed that there were discrete zones of clearing.
Vätskan från de soldater som överlevt sjukdomen dödade faktiskt bakterierna. Slutsatsen var att soldaterna måste ha någon slags osynlig parasit i sig som motverkade sjukdomen.
And so in his famous 1917 paper, he named these microbes bacteriophages, and the phage bit comes from the Greek phagein, to devour or to eat.
Säger mikrobiologen Gregory Corchetti i en föreläsning. Det visade sig senare att de här bakteriofagerna, eller bakterieätarna, var ett slags virus som mycket riktigt infekterade och dödade bakterierna. Och idag så vet vi att hela jorden är täckt med bakteriofager. Det finns 10 gånger fler sådana virus än vad det finns bakterier, och de är extremt effektiva. Till exempel i världshaven så dödar bakteriofager 40% av alla bakterier varje dag.
A war has been raging for billions of years, killing trillions every single day, while we don't even notice. The war is fought by the single deadliest entity on our planet, the bacteriophage, or phage for short.
Eftersom det här kriget pågått så länge så har evolutionen sett till att bakterierna inte står helt försvarslösa mot bakteriofagerna. Dags för CRISPR att göra entré.
CRISPR stands for clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats.
CRISPR var länge benämningen på en mystisk sekvens bokstäver man observerat i flera olika bakteriers DNA. De här bokstäverna var, som förkortningen avslöjar, klustrade, regelbundet avgränsade, korta repetitioner i DNA-strukturen. Men man fattade inte vad fan det här var för någonting. Varför var de så säregna? Varför fanns de i så många olika bakterier? Lösningen på den här gåtan skulle ske tack vare Issa.
Genom den brinnande övertygelsen hos en briljant forskare som vågade gå mot strömmen?
Fel. Svaret är yoghurt.
What's yoghurt? Well, in case you're one of the dwindling number who've never had any, it's a cultured milk food with the consistency of custard.
För att göra yoghurt och mozzarella och flera andra mjölkprodukter så använder man en bakterie som heter Streptococcus thermophilus i fermenteringen.
They nurture the closely guarded strains of friendly bacteria that impart to yoghurt its distinctive taste, texture and health-giving characteristics.
Och vad är den allra vanligaste orsaken till att produktionen misslyckas och fermenteringen avbryts och det kostar en massa pengar för de här företagen? Jo, såklart, bakteriofager. Så 2007 så hade forskare anställda av den danska mejerijätten Danisco försökt ta reda på vad det var som gjorde vissa varianter av S. thermophilus mer resistenta mot bakteriofager än andra. Och det var nu man började förstå vad de här mystiska CRISPR-fragmenten gjorde. Utan att förstå riktigt hur det gick till så kunde forskarna från Danisco se att CRISPR-sekvenserna i bakterierna på något sätt lyckades klippa ut delar av det angripande virusets DNA och inkorporera det i sitt eget och på så sätt göra bakterien immun. Som Jennifer Doudna säger i ett TED-talk från 2015.
This allows the cells to keep a record of infection. And as my colleague Blake Wiedenheft likes to say, the CRISPR locus is effectively a genetic vaccination card in cells.
Och det var ju coolt, men man kunde inte göra så mycket med den här informationen. Det var först några år senare som Jennifer och Emmanuel gjorde sin stora upptäckt. Nämligen att man kan ta det här bakteriella immunförsvaret som klipper ut DNA och isolera det och styra det lite som man vill. Själva klippandet, upptäckte man, gjordes av ett enzym som kallas för Cas9.
So we can think of the Cas9 RNA sentinel complex like a pair of scissors that can cut DNA. It makes a double-stranded break in the DNA helix. And importantly, this complex is programmable. So it can be programmed to recognize particular DNA sequences and make a break in the DNA at that site.
I sin bok beskriver Jennifer Doudna CRISPR som en GPS som styr enzymet Cas9 till en exakt plats på DNA-molekylen där den sen gör sitt precisa snitt. Och förutom att man på så sätt kunde slå ut defekta gener så kunde man dessutom bifoga en bit DNA och klistra in den där man gjort snittet.
That's sort of analogous to the way we use a word processing program to fix a typo in a document.
Så de där sjukdomarna som orsakades av en enda felaktig bokstav, nu fanns möjligheten att skriva om dem inom räckhåll.
The strategy is to remove the cells from a patient that has this disease, make the corrections to the DNA and then replace those cells.
Och det här är någonting som skulle kunna användas i en massa hemska sjukdomar. Ta till exempel Duchennes muskeldystrofi, DMD, som här beskrivs av Linda Popplewell vid University of London.
Boys are normally diagnosed around the ages of 2 to 3 when parents will notice they have trouble climbing stairs and getting up off the floor to a standing position. They eventually end up wheelchair bound around the ages of 12.
DMD drabbar en av 3600 pojkar som föds och är en fruktansvärd dödlig sjukdom där musklerna i kroppen förtvinar. Vid ungefär 20 års ålder så behöver de drabbade hjälp för att kunna andas.
And then patients eventually die in their early 30s from respiratory and cardiac failure. So it's an absolutely devastating disease.
DMD orsakas av en av olika möjliga mutationer på en specifik gen som kodar för ett protein som kallas dystrofin. Hos möss har man redan lyckats bota DMD genom att injicera CRISPR i deras muskler. Och förhoppningen är att det i förlängningen ska leda till ett botemedel även hos människor. Enligt Jennifer Doudna finns det förhoppningar om att alla sjukdomar som går att härleda till en specifik mutation ska kunna repareras med CRISPR. Och det är bara början. En annan sak som är på god väg att bli verklighet tack vare CRISPR är att odla mänskliga organ i grisar.
It's absolutely wild. I mean, literally considered science fiction several years ago.
Säger läkaren och författaren David Agus. Bara i Sverige dog förra året 40 personer i väntan på organdonationer. Och forskare har länge sneglat på grisarna som våra tänkbara räddare. Deras organ är ungefär samma storlek som våra och fungerar ungefär likadant. Ett av de största problemen är att grisar bär på ärftliga virus, så kallade endogena retrovirus, som skulle infektera människor vid en transplantation. Men med CRISPR så har forskare vid Harvard lyckats få bort de här viruserna från grisarna.
If you took pig cells and human cells and put them together, the viruses would go to the human cells. And so now they've been eliminated or inactivated. So all of a sudden it opens the door for the potential of pigs.
Allt det här ligger än så länge i framtiden, men redan idag har CRISPR fått stor nytta för det som kallas grundforskning. Alltså forskning som inte är inriktad på att ge någon omedelbar praktisk nytta, utan som istället handlar om att förstå mer om hur världen fungerar. I Umeå använder man CRISPR för fullt för att till exempel förstå vilka gener det är som gör att vissa aspar blir gula tidigare än andra på hösten.
Det har vi jobbat med i snart 20 år och vi har fortfarande inte någon bra koll på vilka gener som styr.
Det här är Stefan Jansson, professor vid institutionen för fysiologisk botanik. Det CRISPR innebär för honom och hans kollegor är att det nu blir mycket enklare att testa vilka gener som gör vad.
Ja, vi ska ta de 10 bästa gissningarna vi har och så pröva att CRISPRa sönder dem. Och så hoppas vi att någon av de där 10 ska funka.
Att ändra i växters och djurs och även människors DNA, det är inte något helt nytt. Redan tidigare fanns det verktyg och tekniker som har kunnat göra samma sak med hjälp av enzymer som kan klippa i DNA-molekylen. Fast inte lika precis och framförallt inte alls lika lätt som med CRISPR.
We can think of older genome engineering technologies similar to having to rewire your computer each time you want to run a new piece of software. Whereas the CRISPR technology is like software for the genome. We can program it easily using these little bits of RNA.
Och det här med att CRISPR är så lätt att använda, det har gjort att forskningen fullkomligt har exploderat på bara några år sedan tekniken upptäcktes. På universitetet i Berkeley till exempel, där har forskarna testat genernas funktioner i en sorts kräftdjur genom att klippa i dem och göra skumma ändringar. Klor som blir till ben, käkar som blir klor, gälar som växer där de inte borde och så vidare. I Kina har man skapat hundar med dubbel muskelstyrka genom att låta CRISPR ta bort genen som kodar för det tillväxthämmande proteinet myostatin. Och ett annat uppmärksammat område, det är det som kallas de-extinction. Att få tillbaka utdöda arter.
We have enough of a mammoth genome and enough information in computers about many other species to know the key physiological features.
Det här är George Church, en uppmärksammad Harvard-professor i genetik som typ vill återskapa mammuten. Eller egentligen vill han skapa en ny sorts mammut.
We would propose to make a hybrid elephant that has the best features of modern elephants and the best features of mammoths.
Och det är ju svårt i detta läge att inte tänka på en viss 90-tals blockbuster.
It's a dinosaur.
Men Jennifer Doudna tar upp det där i sin bok och tyvärr, eller tack och lov, eller hur man nu ska se det, så är det omöjligt för DNA att hålla sig tillräckligt stabilt i 65 miljoner år för att vi ska kunna CRISPRa fram till exempel en Tyrannosaurus rex eller en Brontosaurus.
Remember, viable embryos, they're no use to us if they don't survive.
Men ja, CRISPR är ganska stort. Och det kan ha en enorm, nästan oöverskådlig positiv inverkan på oss människor i framtiden. Och som Doudna skriver så finns det heller ingenting som på pappret hindrar att vi kan rida omkring på enhörningar om inte allt för länge. Och vad kan vara mindre dystopiskt än det?
As long as they roam the earth. Evil can never harm the pure of heart.
Å ena sidan.
Precis. Å andra sidan så finns det så helvetes mycket problem med den här nya tekniken. Det ena värre än det andra. Så att det är svårt att veta vart man ens ska börja.
Vi kan ju börja med att berätta om de två olika sorterna av genmodifiering som man kan göra med CRISPR. Antingen gör man förändringar på somatiska celler, och det är i stort sett alla celler i vår kropp förutom könscellerna. De förändringarna stannar i individen och de går inte i arv. Sen finns det förändringar på kvinnors ägg, mäns spermier eller på stamcellerna i mänskliga embryon. Sådana förändringar, de är permanent fast i personens gener och förs vidare i generation efter generation.
When we talk about making heritable changes that are can be inherited by descendants, this means making DNA changes in the germline, so eggs, sperm, or embryos. That's a fundamentally different type of DNA editing than what's called somatic cell editing, where changes are made to DNA in a patient, but not in a way that they can be inherited by future generations.
Förändringar på somatiska celler, alltså icke-ärftlig genmodifiering, det är ganska okontroversiellt. Däremot så hör förändringar på våra könsceller ihop med svåra etiska frågor. Genom nästan hela Jennifer Doudnas bok löper en röd tråd av oro inför en framtid då man börjar göra ärftliga förändringar. Vid ett tillfälle skriver hon så här, citat: "Den här teknologin kommer någon gång, någonstans att användas för att modifiera den mänskliga arten på ett sådant sätt så att ändringarna går i arv. Och på så sätt förändra mänsklighetens genetiska sammansättning."
Och så, den 25 november i år, 2018, bara dagar innan jag skulle göra intervjun med Doudna, så dök det upp en video på YouTube.
Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
A Chinese researcher claims to have helped make the world's first gene-edited babies. Twin girls whose DNA he says he altered with a powerful new tool that lets scientists edit the genetic code.
Det är ingen överdrift att säga att He Jiankui chockade hela forskarvärlden med sitt påstående om att han med CRISPRs hjälp genmodifierat ett par embryon som implanterats i mamman och resulterat i ett levande tvillingpar. Den förändring han påstår sig gjort är en ändring på en gen som kallas CCR5 som ska göra barnen resistenta mot HIV.
His work has not yet been independently confirmed or reviewed by other scientists. But if proven, it crosses a new frontier in medicine and ethics.
Den översta kommentaren på YouTube-klippet han publicerade lyder: "You just opened Pandora's box on behalf of the entire human race."
I understand my work will be controversial, but I believe family need this technology, and I'm willing to take the criticism for them.
Jag är ganska övertygad om att det var det här som gjorde att Doudna ställde in intervjun. Höst tillkännagivande slog ner som en bomb mitt i det forskningsfält där hon är den ledande auktoriteten. Han gjorde det hon varnat för i otaliga intervjuer, artiklar och böcker. Och hon fick troligtvis viktigare saker att göra än att prata med en obskyr svensk podcast. Hur som helst, reaktionerna från forskarsamfundet var omedelbara och fördömande.
A line has been crossed that should not have been crossed.
It's very disturbing. It's inappropriate.
I don't think this should have been done. I think it's unfortunate.
It's an appalling example of what not to do with a new technology.
Tillkännagivandet kom just innan en stor konferens om genmodifiering skulle hållas i Hongkong. Och He, som egentligen var på plats för att ge en helt annan presentation, blev kallad till scenen för att stå till svars för det han gjort.
We want to give Dr. He a chance to explain what he's done. So please can you allow him to speak without interruptions. As I said, I have the right to just cancel the session if there's too much noise and interruption.
Ingen applåderar när He går fram till mikrofonen. Det är knäpptyst i den stora salen.
Okay, thank you.
Men så fort han tar micken så hörs någon slags tumult från publiken. Och i bakgrunden så hör man presentatören ropa: "Låt honom prata."
First, I must apologize that this result leaked unexpectedly.
He ger sin presentation, men hans förklaringar till varför han gjorde det han gjorde är osammanhängande och hans engelska är svår att följa med i. Och efter hela den här märkliga scenen så går ordföranden för organisationskommittén upp till podiet och fördömer hela forskarvärlden för det som skett.
I think there has been a failure of self-regulation by the scientific community because of a lack of transparency.
Och sen, som en obehaglig twist på hela den här makabra historien, så rapporterade en lång rad nyhetsbolag kort efter konferensen att He Jiankui försvunnit.
He was last seen at the Human Genome Editing Conference in Hong Kong on Wednesday. The South China Morning Post reports that the researcher's employer is dismissing claims he was detained, saying reports are not accurate right now. Jiankui's work has...
Jag har aldrig sett en så här stark reaktion på något i ett naturvetenskapligt forum förut. Vid ett tillfälle tvingas presentatören vädja till Hongkongs tradition av yttrandefrihet för att inte He ska bli avbruten i sin presentation. Vad är det då som är så extremt upprörande med det han gjort, kanske ni undrar?
Ja, He Jiankui's experiment blir en utmärkt språngbräda för att vi ska kunna prata om riskerna med CRISPR och om farhågorna som många har om en väldigt otäck framtid. Och vi kan dela upp de här riskerna i två delar. För det första, riskerna som finns om tekniken fungerar precis som den ska. Och för det andra, riskerna om tekniken inte fungerar som den ska. Vi kan ju börja med den senare, att den inte fungerar.
De här två flickorna är faktiskt ett ganska bra exempel på en av de sakerna som kan gå fel.
Det här är Toril Kornfelt, en vetenskapsjournalist som håller på att skriva en bok om genteknik.
Hos en av de här flickorna så har genmodifieringen fungerat, om det som den forskaren säger stämmer. Alla cellerna i hennes kropp bär på förändringen. Men hos den andra flickan har genmodifieringen inte fungerat hela vägen, så att alla cellerna i hennes kropp har inte förändringen, utan bara vissa. Så hon har fått en mosaik i kroppen, och det är fortfarande ganska oklart vad det kommer att betyda i längden att ha den här sortens blandning.
Det som He Jiankui ville göra med bebisarna var som sagt att ändra i en gen som gör dem resistenta mot HIV. Anledningen var att deras pappa är HIV-positiv och inte ville riskera att sprida sjukdomen vidare. Även om ingreppet hade fungerat precis som det var tänkt i båda flickorna, så är konsekvenserna på lång sikt omöjliga att förutse som det ser ut nu.
Det finns ingen som har en aning om vad det här kommer att hända, hur de kommer att påverkas.
Det här är Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Han forskar om CRISPRs möjligheter och risker.
Förmodligen kommer de inte kunna få HIV, och det är bra. Men man vet inte vilka andra typer av grejer de skulle kunna få eller vilka konsekvenser det får i deras kroppar.
Och varför vet man inte det? Jo, för att genen CCR5 som He har ändrat på, den finns ju där den finns och ser ut som den gör av orsaker som inte har någonting att göra med HIV. Eller som Magnus Lundgren som forskar om CRISPR vid Uppsala universitet uttrycker det.
Själva syftet med den här genen som har ändrats är ju inte att möjliggöra för HIV-infekterade. Den har ju en viktig naturlig roll. Och frågan om vilka funktioner man då förlorar när man slår ut den här genen.
It has implications for the immune system, of course, we know that.
Catherine Bliss, docent i sociologi vid University of California, San Francisco.
It also has implications for other organs in the body, including the brain.
Och de mest närliggande konsekvenserna av det här, att vi inte vet exakt vilka effekter som ändringen kommer ha, kan vara att flickorna blir sjuka eller till och med dör.
De allra flesta fallen, historiskt sett, där man har testat genterapi med äldre modeller, det har slutat med att patienterna har avlidit.
På grund av genterapi?
Ja, precis. Skulle man nu testa den här verksamheten i större skala innan man har kontroll på all hur det egentligen fungerar och hur biverkningarna är, så skulle det kunna bli katastrof förstås för de som drabbas.
Om det är så att den här genen som man har förändrat också råkar styra någonting i fosterutvecklingen, eller också råkar styra någonting i menopausen, eller också råkar styra någonting någon gång under livet, så kommer det att slå igenom. Och man kommer inte veta det förrän de här barnen är vuxna. Och kanske kommer man inte veta det förrän deras barnbarn är vuxna, eftersom den här förändringen hela tiden finns kvar.
Eftersom det är just ärftliga saker som visar sig först flera generationer senare. Sådana saker är väldigt svårt att ge någon slags garanti oavsett hur bra forskning man har.
Det här är Madeleine Hajenhjelm, lektor i filosofi vid Umeå universitet, som också forskar om möjligheterna och riskerna med CRISPR. Och varför är det då så svårt att slå fast vad som är säkert och inte och vilka konsekvenserna blir? Jo, eftersom genetik är så väldigt komplicerat.
Det kanske kommer som en chock, men vi är faktiskt otroligt dåliga på att förutsäga effekter av en specifik genetisk förändring i en individ. När vi ser en sjukdom så kan vi liksom nysta upp vad kanske den genetiska grunden till den är. Men det innebär inte att om vi ser den här genetiska variationen i en annan människa att vi vet precis vad som kommer hända. Och en gen gör inte bara en sak. Och ofta är de inte bara två saker, utan det kan ju ofta vara involverade kanske i tiotals eller hundratals olika processer.
Och drar man då det här scenariot där de ärftliga genförändringarna långt senare visar sig ha oanade konsekvenser till sin spets? Ja, då är vi bokstavligt talat inne på den riktiga dystopins territorium.
Jag kan nämna en alldeles ny bok som har kommit som heter CRISPR Apocalypse. Det är alltså en riktig sån här dystopisk bok som handlar om några forskare som utvecklar CRISPR för att just förädla människor. Och det blir så populärt så att alla vill ju bli snyggare och vackrare och starkare och allting. Och de som inte är det, de får inte längre några partners. Så till slut vill alla göra det. Men det visar sig då att efter ett tag så uppstår en biverkan. Infertilitet. Större delen av mänskligheten är nu genmodifierad med CRISPR. Och det är bara några tusen människor kvar på jorden som inte har blivit det. Och det är de enda som kan få barn.
Känns den, när du läser den här boken, känns det som att den är grundad i...
Men jag tror inte att det kommer att bli så, vill jag bara säga. Men det är ju ett intressant exempel på hur man kan skriva en väldigt fantasifull roman som har en hygglig vetenskaplig grund från början.
Det här är kanske det värsta tänkbara scenariot om en ganska otroligt av att något går ordentligt fel med CRISPR. Det förutsätter ju dels att modifieringen sker på många människor och att tillräckligt lång tid hinner gå innan felen uppdagas så att de genändrade människorna hinner sprida sina gener till sina barn och barnbarn och kanske barnbarnsbarn. Troligtvis, förhoppningsvis, får man reda på eventuella bieffekter långt innan dess och kan göra något åt det. Men hur det än är så känns det väl lite osäkert att överhuvudtaget hålla på och mixtra med generna på ett sätt som gör att de går i arv.
Jo, men även om alla tyckte att He Jiankui var oansvarig och gick händelserna i förväg så är det väldigt många som tror att vi inom en snar framtid kommer att veta tillräckligt för att göra modifiering även av våra könsceller säker för användning. Men tills dess har det vetenskapliga samfundet varit ganska eniga. Vi gör inte det här än.
Det som alla har mer eller mindre kunnat enats om att i alla fall just nu så är kunskapsläget och riskerna för stora för att det ska vara klokt och göra den här typen av saker på embryon som man implanterar i en livmoder som faktiskt leder till en person och en förlossning.
Och det är ju förbjudet i många länder, däribland Kina. Så en av de första frågorna som dök upp efter He Jiankui avslöjade vad han gjort var: varifrån har han fått pengarna?
And he said that he paid for it himself with his startup research funds from his job.
Och det här, det är en central del i varför CRISPR-tekniken är så lovande för forskningen, men också i varför den är så otroligt svår att kontrollera. Den är, jämfört med alla tidigare liknande tekniker, extremt billig och enkel.
It's cheap enough to do this that you can pay for it yourself. That means that many people around the world can do this if they want to.
I sin bok skriver Jennifer Doudna att, citat, det som tidigare krävde åratal av arbete i ett avancerat laboratorium kan nu utföras av en gymnasieelev på ett par dagar. Och så skriver hon att idag kan vem som helst sätta upp sitt eget CRISPR-labb för omkring 16 000 kronor och att CRISPR-modifiering snart kommer bli, citat, en hobby, precis som hemmabryggning av öl.
Today is July 5th, 2016 at 12:12 a.m. And this is day one of my experiment to genetically engineer myself.
I en video på YouTube kan man se amerikanen Josiah Sainer dutta en genomskinlig vätska på sin arm. Han försöker få armen att bli självlysande. Det funkar inte. I en annan film som publicerades på Facebook så ser man honom hålla i en föreläsning samtidigt som han sveper shot efter shot med whisky. I slutet drar han fram ett provrör och en inplastad spruta.
What we got here is some DNA mixed with PEI, which is a polycationic polymer, which surrounds DNA and helps it enter into cells. This is a syringe.
Det han påstår att han injicerar sig med är DNA som modifierats med CRISPR för att angripa myostatingenen. Ni minns den som tillverkar det muskelhämmande proteinet med samma namn.
This will modify my muscle genes to give me bigger muscles.
Det är svårt att veta om det han gör är på riktigt. Det är inte precis som att han publicerar några vetenskapliga artiklar om sina experiment. Och det är lätt att tänka sig att de här exhibitionistiska framförandena bara är ett sätt för honom att gynna sitt eget företag.
Hey everybody, we're here at the Odin in West Oakland, California. Come check out where CRISPR kits are being made.
I en annan av hans videos, som i första anblick verkar visa ett methlab, sitter massa dudes med blåa plasthandskar och fyller provrör.
Over here, starting and left back, we have Alan making the media. Micah.
How's it going?
Peter.
Josiahs företag är ett av de som säljer det han menar är kompletta CRISPR-kit som vem som helst kan använda till att modifiera till exempel gäst eller bakterier. Och de här kitten, de verkar vara the real deal. Men instruktionerna som följer med leder bara till harmlösa modifieringar. Det enda problemet verkar vara att bakteriekulturen i kittet, en version av E. coli, visade sig innehålla multiresistenta bakterier, vilket ledde till att kitten förbjöds i Tyskland. Vi är bedrövligt oförberedda på att hantera det ansvar som kommer med CRISPRs potential och enkelhet, skriver Jennifer Doudna i boken.
So what's stopping us? I don't know, because to me it's like, what's stopping us from just all putting this in our shot glasses and making ourselves jacked right now? Yeah.
Nu har vi pratat lite om det som kan gå fel om genmodifieringen går snett. Men många av dem som vi har pratat med är ännu mer oroade för vad som kan hända om allt fungerar precis som det är tänkt.
Om man får en möjlighet att leva ut den här drömmen som har funnits ända sedan 1800-talet om att förädla människor. Det som ibland kallas för eugenik eller rashygien.
Eller som Jennifer Doudna sa i sitt TED-talk.
We have to also consider that the CRISPR technology can be used for things like enhancement. Imagine that we could try to engineer humans that have enhanced properties such as stronger bones or less susceptibility to cardiovascular disease or even to have properties that we would consider maybe to be desirable like a different eye color or to be taller, things like that. Designer humans, if you will.
I sin bok beskriver Jennifer Doudna en dröm som hon hade tidigt efter att de upptäckt CRISPRs potential att ändra på människors genetiska komposition. Hon skriver:
i den här drömmen kommer en kollega fram och frågar om jag vill träffa en person och förklara hur genredigeringstekniken fungerar. Jag följer med min kollega in i ett rum och får en chock när jag får se Adolf Hitler sittande framför mig med ett grisansikte. Han är noggrant förberedd för vårt möte. Med stort intresse fäster han blicken på mig och säger: jag vill veta mer om den här tekniken som du har utvecklat.
Jag tyckte det var intressant att Jennifer Doudna under rubriken på hennes bok heter The New Power to Control Evolution. Och det är just det att styrevolutionen är, det är så förknippat med eugenik. Jag har ett papper framför mig från den andra internationella kongressen om eugenik från 1921. Och då har de som sitt slagord där att eugenics is the self-direction of human evolution.
Det är lätt att se Nazityskland och förintelsen av judar, romer och handikappade som den fruktansvärda slutpunkten för det här sättet att tänka. Men idén om att skapa bättre människor genom att förhindra de man såg som mindre önskvärda människor att sprida sina gener vidare, den fortsatte långt efter Hitler. Istället för att gasa ihjäl och bränna dem i ugnar så använde man en annan teknik.
Den teknik man hade, det var ju steriliseringar.
I det långa loppet tror det emellertid blir nödvändigt att människan vidtar kraftfulla åtgärder för att ersätta det naturliga urvalet som satts ur spel med ett mänskligt urval.
Det här är den svenska genetikern Arne Myntzig som pratar i Sveriges Radio så sent som 1968. Han bekymras över läkarvetenskapens framsteg som ser till att människor med vad han kallar defekter och brister inte längre sållas bort av naturen och vill se att människan kliver in och själva sköter gallringen.
Ett sådant urval sker redan nu i viss omfattning, till exempel när det gäller sterilisering av sinneslöja. En åtgärd som bevisligen haft gynnsam effekt och minskat frekvensen av sådana sjuka människor. Genom lämpligt urval skulle man ganska snabbt kunna framavla individer med speciell läggning för olika fysiska eller mentala uppgifter.
I Sverige steriliserades 63 000 personer mellan 1935 och 1975. 93% av dem var kvinnor. Men steriliseringarna hade inte bara att göra med att avla fram det man såg som bättre människor. Många steriliserades också av det man såg som sociala skäl. I ett läkarintyg från 1960 står det till exempel att kvinnan som steriliserats var en, citat, raggarbrud med ideliga sexuella förbindelser av slumpartad natur. Det jag vill komma till är att viljan att rensa upp i människors gener har varit väldigt stark under en väldigt lång tid. Så stark att inte ens chocken av att upptäcka vad som hänt under förintelsen kunde sätta stopp för den. De flesta steriliseringarna i Sverige skedde direkt efter andra världskriget. Så man ska nog vara ganska försiktig med att enkelt förutsätta den tiden för alltid ligger bakom oss. Sen finns det en annan drivkraft som kan vara svår att stå emot om CRISPR-tekniken visar sig fungera som den ska. Den drivkraften tycker jag illustreras bra av en scen från filmen Gattaca, där två blivande föräldrar besöker en läkare på fertilitetskliniken där deras barn ska bli till.
I have taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions. Premature baldness, myopia, alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity, etc.
We didn't want, I mean, diseases, yes, but...
Right, we were just wondering if it's good to just leave a few things to chance.
You want to give your child the best possible start. Believe me, we have enough imperfection built in already. Your child doesn't need any additional burdens.
Säg att det, som Doudna och många andra mycket väl tror, blir möjligt för blivande föräldrar att styra över sina kommande barns fysiska och mentala egenskaper. Om det blir en del av vår kultur, vilken förälder skulle då säga, nej, vi tar risken? Sekunden som det blir ett val så föds också ett ansvar.
Om man då valt att inte påverka dem så är man sorts skyldig till det själv. Och att man hålls till ansvar för det. Och då kan man fråga till exempel som försäkringsskydd och andra frågor. Men också bara samhällets syn på den här varierande funktionen. Nu kan man bara acceptera att det var så här det blev. Och så förstår alla andra också. Det här är ingen vald egenskap.
Något av det som Magnus fruktar mest är en framtid där genetiska modifieringar är helt avreglerade. Där föräldrar kan själva välja fritt vilka egenskaper deras barn ska ha.
Då kommer effekten bli precis som med plastikkirurgi, skönhetsoperationer. Viss typ av modifieringar kommer anses värdefulla. Och det är ju liksom inte någon sorts objektiv liksom bedömning av vad som är bra. Utan det är vår samtidstrend. Just nu tycker vi att den här egenskapen är värdefull. Det är på inget sätt objektivt. Precis som med skönhet. De idealen förändras ju också över tid. Så därför behöver vi en stark reglering. För det vi absolut inte vill göra, det är ju att skriva in vår samtidsvärderingar i våra gener för kommande generationer. Det vore ju verkligen bedrövligt och skräckenjagande.
Men då kan man ju tänka sig en framtid där det finns starka regleringar som gör att ärftliga CRISPR-ändringar bara får göras för att stoppa sjukdomar. Men det visar sig också vara väldigt svårt ens i teorin.
There is no distinction that you can create between medical applications and enhancement applications.
Problemet är ju såklart vad som är en sjukdom. Jag är rödhårig och fräknig. Jag trivs med det. Men det betyder att jag har en högre risk att få hudcancer. Och då kan man ju fråga sig, skulle mina föräldrar ha valt bort min hårfärg eller min fräknighet för att minska min risk för hudcancer?
Inte ens blindhet eller dövhet. Ganska ofta så tycker de att det här är en del av vem de är. Personer som blir det efter ett tag är precis lika lyckliga som alla andra. Det som är avgörande är förstås samhällets tolerans för de här variationen i funktion.
Man kan också se det som att en del positiva egenskaper är också kopplade till negativa egenskaper. Till exempel bipolär sjukdom är kopplat till att vara väldigt, väldigt kreativ. Och då kan man ju kanske som förälder känna att ja, men jag vill minska sannolikheten att mina barn får en allvarlig psykossjukdom. Men då riskerar man riskerar på en samhällsnivå att det kanske föds färre människor som är riktigt, riktigt kreativa också.
Alltså jag håller med om mycket av det här såklart, men samtidigt så skulle jag nog ha väldigt svårt att titta en förälder till ett litet barn med till exempel DMD i ögonen och säga, se det från den ljusa sidan. Ett barn som måste ha hjälp att andas av en maskin och som kommer dö i 20-årsåldern skulle rent objektivt ha ett bättre liv om man ändrat på det barnets gener så att ungen var frisk. Någon annan slutsats kan jag inte komma till.
Nu är ju tanken att man ska kunna använda CRISPR somatiskt för att bota dem som drabbas av den sjukdomen efter att de har fötts med den, utan att mixtra med det genetiska arvet. Men visst, det känns ju rimligt att stoppa sjukdomen redan på embryostadiet och på så sätt också hindra att sjukdomen förs vidare i nästa generation. Problemet är att nästan ingen som vi har pratat med tror att det kommer att stanna vid botandet av ett fåtal livshotande sjukdomar. När tekniken väl finns på plats så finns det en stor risk att trycket att börja med olika förbättringar av människor blir för stort att stå emot. Och även om ett land stiftar hårda lagar som förbjuder förbättringar så kommer det alltid finnas länder där det är tillåtet.
Det som man inte kan kontrollera, det är ju den typen av forskning och utveckling som inte finansieras av statliga forskningsråd, inte kopplade till universiteten, utan som görs i en privat hägn och som görs kanske inom ramen för diktaturer.
Och jag är orolig för att det kommer dyka upp kliniker i länder med väldigt svag lagstiftning, där läkare kommer erbjuda blivande föräldrar den här typen av behandlingar.
Och om det här blir verklighet, oavsett var eller hur, så riskerar det att få stora konsekvenser. Det är värt att säga det här igen. De här förändringarna, om de görs i könscellerna, de kommer att föras vidare i generation efter generation efter generation.
Det som en del framför och som är risk, om man skulle aktivt kunna börja förädla människor med hjälp av den här tekniken, är ju att man skapar något slags A-lag och B-lag bland mänskligheten, där en liten grupp har möjlighet att förädlas och därmed gör alla andra till en slags B-lag.
För det är ju inte i första hand de fattiga som kommer att gagnas av den här tekniken, speciellt inte i länder utan fri sjukvård.
Oron är väl just att man ökar den existerande klyftan mycket mer och gör den mer eller mindre permanent, och att den går i arv över generationer, och att det kanske dessutom skulle kunna finnas någon slags oro för att det skulle kunna uppstå någon slags konflikt mellan de genetiska som har och de genetiska som inte har.
That's one type of eugenics where it's just certain people make their genes better and make their family's genes better, and then we could also have the reinvigoration of old eugenics where those people just mate with each other, and then you have an elite few control all the resources in the world and the rest of the people are a slave class. The technologies can create those futures and we have to be aware of that. It's possible.
Och drar man det här riktigt långt så kan man föreställa sig ännu värre saker.
Bara den möjligheten att säga att vi ska skapa arméer med soldater som saknar empati eller är dubbelt så aggressiva. Man hittar ju igen mer och mer vilka genetiska varianter som styr olika egenskaper. Och har man väl begripit det, då kan man ju i princip ändra människorna för just de egenskaperna då. Man har Tolkiens orker i bakhuvudet på något vis.
Men det finns också de som inte alls är särskilt oroade för något av det här.
I think it will not be used to create a master race by any means or even superior children in any way.
Det här är Dan Kevles, professor i historia vid Yale och expert på bland annat eugenik och hur samhället interagerat med teknologin genom historien.
It will be used to enable parents who might otherwise be at risk for having unhealthy children to have healthy children. That's my expectation.
Det som gör att han ser en värld med en förädlad människoklass som otrolig är att vi helt enkelt vet för lite om hur våra gener styr våra egenskaper.
I just don't think we're going to know about those things genetically for a long, long time, if ever.
Och kvar då är det han ser som helt vanlig läkarvetenskap.
I think that this issue, this cluster of issues arising from genetics and medicine, is simply another branch of medicine. It's not anything special in that sense. So what we need is a system of universal medical care at a decent level for everybody, no matter what their pre-existing condition. And nothing can be more of a pre-existing condition than your genes.
Och när det gäller Jennifer Doudnas och flera andra forskares påståenden om att människan nu har möjlighet att styra sin evolution, så är han ännu mer kritisk.
There are 8 billion people in the world. How in the world are we going to genetically engineer with CRISPR all those people so that we turn our evolution in a different direction? It's just, with all due respect to Dr. Doudna, just silly, I think.
Det finns En till risk som jag tycker att vi borde ta upp i det här programmet, en som har blivit möjlig på grund av CRISPR. Vetenskapsjournalisten Jennifer Kahn pratade om den här risken i TED-talk.
So this is a talk about gene drives.
Gendrivare på svenska. Okej, vi börjar så här. Säg att du har ändrat en organisms könsceller med CRISPR. Den här ändringen kan nu gå i arv till nästa generation. Men på grund av hur fortplantning fungerar så har de flesta gener bara en 50% chans att ärvas av nästa generation.
Mendelian genetics says that when a male and female mate, their baby inherits half of its DNA from each parent.
Så säg att vi CRISPRar en råttas könsceller för att vi vill ha råttor som har lång fin päls som man kan göra kläder av. Den här råttan föds och har precis den pälsen vi är ute efter. Men den råttans barn har nu bara en chans på två att ärva den här förändringen. Och eftersom de flesta förändringar vi kan göra och har gjort på växter och djur inte ger organismerna någon evolutionär fördel i det vilda, snarare tvärtom, så kommer vår modifiering, även om den är ärftlig, att försvinna med tiden på grund av det naturliga urvalet. Men man kanske vill ändra hela arten och göra det snabbt. Hur gör man det?
This is where it gets clever. A couple years ago, a biologist at Harvard named Kevin Esfeld wondered what would happen if you made it so that CRISPR inserted not only your new gene, but also the machinery that does the cutting and pasting. In other words, what if CRISPR also copied and pasted itself? You'd end up with a perpetual motion machine for gene editing. And that's exactly what happened.
Det var i San Diego 2015 som två forskare första gången lyckades klippa in en gendrivare i ett par bananflugor. Man ändrade på en pigmentgen så att de modifierade flugorna blev ljusgula istället för brungula. Och väldigt snabbt spred sig den genen till 97% av flugpopulationen.
Biologically, that shouldn't even be possible.
Det här skedde såklart i en välkontrollerad och avgränsad laboratoriemiljö. Men i sin bok så skriver Jennifer Doudna att man räknat ut att om en enda av dessa flugor skulle lyckats ta sig ur labbet så skulle modifieringen spritt sig till mellan 20% och 50% av alla världens bananflugor.
What does this mean? For one thing, it means that we have a very powerful but also somewhat alarming new tool. Normally when we mess around with an organism's genes, we make that thing less evolutionarily fit. So biologists can make all the mutant fruit flies they want without worrying about it. If some escape, natural selection just takes care of them. What's remarkable and powerful and frightening about gene drives is that that will no longer be true.
Om vi råkar ändra bananflugornas färg, då kanske det inte gör så mycket. Men man måste komma ihåg här att precis samma experiment har gjorts, fast där ändringen är en slags recessiv sterilitet hos honor. Om de flugorna rymmer, då kan genen spridas tills tillräckligt med honor har två kopior av genen, varpå hela arten, om man har otur, förintas.
The CRISPR-based gene drive will spread the change relentlessly until it's in every single individual in the population.
Det här låter ju skrämmande på så många olika sätt. Men det användningsområde som ligger närmaste tiden, det kan faktiskt vara något väldigt bra. Att göra samma sak på myggor för att utrota malaria.
If you put an anti-malarial gene drive in just 1% of Anopheles mosquitoes, the species that transmits malaria, researchers estimate that it would spread to the entire population in a year. So in a year you could virtually eliminate malaria.
Kritikerna menar att det här inte är säkert. De menar att det finns risker för att generna sprider sig till andra arter av myggor. Så vi ringde upp professor Andrea Crisanti vid Imperial College London för att höra hur det ligger till. Han är i den absoluta framkanten vad gäller just framställning av gendrivare för att utrota malaria.
The likelihood that that spreads to a completely different species that we believe is close to zero. First of all, because the mosquito species do not interbreed, and second, because the drive will not be active against a sequence that is different.
Själv vill han jämföra gendrivare med upptäckten av antibiotika, fast nu för flercelliga organismer.
It's the first time that we have a tool to attack a multicellular organism. I mean, it's like feeling like you first developed the antibiotics and you were able to eliminate bacteria, no?
Enligt WHO dödar malaria nästan 500 000 människor per år. De flesta av dem i den fattigaste delen av Afrika. Och Andrea har en poäng när han säger att även om det kan finnas risker med gendrivare så måste vi väga de riskerna mot det lidande som vi nu har möjlighet att stoppa.
We are not saying that technology doesn't have any risk, but now that the technology is available, we have to look and to weigh this risk against the suffering.
I den amerikanska underrättelsetjänstens årliga rapport om hotbilder står genmodifiering med under rubriken massförstörelsevapen. De enda andra hoten under samma rubrik är nordkoreanska och kinesiska atombomber, ryska kryssningsrobotar och kemiska vapen i Syrien och Irak. Vilka specifika risker inom genmodifiering de menar, det står inte. Så jag mejlade Kevin Esfeldt, han som var med och utvecklade gendrivare, och frågade om det finns någon risk att någon skulle kunna använda en gendrivare direkt mot oss människor. Och han svarade att eftersom vi förökar oss så långsamt så skulle det ta tusentals år innan en sån fick stor effekt i människosläktet. Men sen skrev han lite kryptiskt så här:
Global catastrophic biorisk are very much a real thing. The gene drive is not the place to look. However, it is unwise to talk about the actual risk openly due to information hazards. Cheers, Kevin.
Jennifer Doudnas bok som legat till grund för stora delar av det här avsnittet är ganska märklig. Under större delen av boken så staplar hon risker och potentiella dystopiska framtidsscenarion på varann så att man blir alldeles yr. Vid ett tillfälle jämför hon det hon varit med och skapat med atombomben och ställer sig frågan, vad har vi gjort? Hade jag fått prata med henne så skulle jag ha tagit upp Otto Hahn. Han som tillsammans med Lise Meitner kom på atomklyvningen. Han som ville ta sitt liv efter vad han såg att hans teknik gjort med Hiroshima och Nagasaki. Vad skulle CRISPR kunnat orsaka i världen som skulle få dig att vilja ta ditt liv? Skulle jag fråga Jennifer. Men i bokens sista kapitel så är det som att hon gör någon slags helomvändning. Hon är inte längre kategoriskt emot att mixtra med människans könsceller. Hon tonar ner riskerna för att tekniken kommer att ha stora oförutsägbara konsekvenser. Och hon verkar nästan mer rädd för en framtid där CRISPR-teknikens användning på människor begränsas allt för mycket.
Samtidigt tycker hon ändå att vi måste gå extremt varsamt fram och att utvecklingen måste ske i samförstånd med både bioetiker och med allmänheten. Det finns många andra som verkar vilja rusa blint framåt så fort det går. Till exempel skrev den världskända forskaren och författaren Steven Pinker i en debattartikel i The Boston Globe att, citat, det huvudsakliga moraliska målet för dagens bioetik kan summeras i en enda mening. Stå inte i vägen.
Min personliga åsikt efter att ha gjort det här avsnittet sammanfattas rätt bra av något som Madeleine Hayenhjelm sa. Hon berättade om hur svårt det är att föreställa sig alla tänkbara konsekvenser av ett stort teknikskifte, speciellt långt in i framtiden. Och tog bilen som exempel.
Med bilen, när den var ny, så ser vi massa positiva fördelar med den. Och vi kanske kan tänka oss att den påverkar stadsplanering, blir lite avgas. Men man kan inte se framåt med klimatförändringar eller olja som geopolitisk faktor som leder till krig. Det är liksom några steg för långt bort. Ur det perspektivet så tror jag just att det är väldigt vettigt att gå ganska långsamt tillväga och fundera över vilka saker kan man spola tillbaka om det visar sig att det inte var en bra idé.
Och det finns en till fördel med att gå långsamt framåt, och det är att man minskar risken för en stor backlash från allmänheten, som i värsta fall kan sluta med att vi helt förbjuder den här tekniken överallt, även inom områden där den kan göra stor nytta med väldigt låg risk.
Att inte ta tillvara den här tekniken, att demonisera, liksom att vara rädd för genförändring och liksom då omöjliggöra genom lagstiftning tillämpning som skulle vara väldigt värdefull. Framförallt inom jordbruk till exempel, att man tar fram grödor som kräver mindre konstgödsel, mindre bekämpningsmedel, mindre vatten, mindre resurser i anspråk. Och då inte använda det verktyget för att lösa miljöproblem till exempel, det tycker jag också är upprörande.
Och det som Jennifer Kahn säger i slutet av sitt TED-talk om gendrivare kan man, tror jag, applicera på åtminstone ett par till av CRISPR-teknikens användningsområden.
Humans have a tendency to assume that the safest option is to preserve the status quo. But that's not always the case. Gene drives have risks, and those need to be discussed. But malaria exists now and kills 1,000 people a day. To combat it, we spray pesticides that do grave damage to other species, including amphibians and birds. It can be frightening to act, but sometimes not acting is worse. CRISPR-Cas9, bring me
Petri Dystopia är slut för idag och för i år. Och det här var mitt sista avsnitt på ett ganska bra tag. Jag ska vara ledig ända tills 1 september. Men om allt går som det ska så kommer det komma in någon annan och göra fler avsnitt under våren. Så ni kan kika in på vår Facebookgrupp som heter Petri Dystopia för senaste info om vad som händer med det. Jag heter Viktor Haris.
Och jag heter Anna Davor.
Och researcher är Oskar Ståhl. Och som vanligt så finns det en källförteckning för dagens avsnitt på vår hemsida. sr.se/dystopia. Vi hörs!
P3, Sveriges Radio. P3.